3. Harstena syd 4 med dimma, Hoburg syd 3, Östergarsholm syd 4 och Furusund syd 3. Gotska Sandön och Landsort hade båda sydväst 5, Skarpö sydväst 3 och Svenska Högarna syd 7 med dålig sikt. Söderarm sydväst 7 med dålig sikt och regn, Finska Utö sydväst 8 och Nyhamn sydväst 9 med dimma. Märket syd 8, Örskär syd 9 och Äggegrund, Kuggören och Brämön hade alla sydväst 4. Lunge syd 8, Skagsudde sydväst 8 och Järnasklubb sydväst 7. Holmön sydväst 6, Bjurklubb syd 6, Piterönskär väst 3 och Rödkallen syd 6. Kemi 4, sydväst 10 och till slut Storön sydväst 6 meter per sekund. Och det var allt från SMHI.
God morgon. Dödssiffran stiger i Myanmar efter jordskalvet igår. Nästan 700 personer har omkommit och över 1600 har skadats enligt landets militärjunta.
Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen anser att kritiken från USA:s vicepresident J.D. Vance inte är rättvisande. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks radio att han tar kritiken allvarligt, men att amerikanerna själva inte heller har gjort de försvarsinvesteringar som behövs i Arktis. I Göteborg har en person förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Högsbo. Vi ska höra polisens vakthavande befäl Per Gottschalk.
På plats så hittar vi en person som är skadad. Det är utomhus i området Flatås i Göteborg. Vi har inlett en förundersökning gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Och just nu så genomför vi en mängd utredningsåtgärder på platsen där, bland annat vittnesförhör och teknisk undersökning.
Per Gottschalk, vakthavande befäl vid polisen i Göteborg. Det finns inga uppgifter om hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men sen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Från mellan 8 och 10 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakterna runt 0 grader. Det var Ekot med Angela Vese Edelar.
P1, Sveriges Radio.
Författaren och litteraturkritiken Inga-Lina Lindqvist är det som om en liten stund ska få berätta för oss om sin mormors begravning i programmet Tankar för dagen. Och därefter.
I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat ut i en fjällnära skog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn.
Ja, följ med in i den artrika fjällskogen.
Blågrå svart spik, blanksvart spiklag, vitgryning, nålag,
Men vi ska också försöka ta reda på hur det går med planerna att skydda den. På lördag klockan 6:10.
Wow, vilket träd.
Ja, om 6 minuter drar morgonens direktsända Naturmorgon igång. Men först nu ger jag ordet till Inga-Lina Lindqvist.
När min mormor dog var jag bara 12 år gammal. Jag växte upp hos morfar och mormor i den belarusiska staden Borisov, och att mista mormor drabbade mig hårt. Året var 1976. Landet hette fortfarande Sovjetunionen och Borisov var visserligen en stor stad, men i den gamla delen där vårt hus låg var tillvaron i det närmaste lantlig. Husen var omgivna av fruktträdgårdar. Att klippa gräsmattor var ett okänt fenomen. Istället odlade man potatis, lök och morötter. Vi födde upp grisar, gäss och höns, och en granne hade till och med en ko. Vår gata hade stark grannsammanhållning. Folk hade en historia ihop. Man hade överlevt kriget tillsammans. Många sår var oläkta, men livet fick gå vidare. Mormor lades i en öppen kista på köksbordet. Sådan var traditionen. Grannarna kom för att ta farväl. Huset var fullt av folk. Vi var inte ensamma en minut. Morgonen därpå ställdes kistan på ett lastbilsflak smyckad med kransar. Processionen skulle gå genom hela stan till begravningsplatsen. Lastbilen körde långsamt och bakom den gick vi i familjen först, sedan vänner och grannar. Jag minns att det var skoldag. Jag tänkte att nu missar jag skolan, men det är säkert tillåtet en sådan dag. Och sen såg jag min fröken. Hon hade också kommit och hon hade hela klassen med sig. Blåsorkestern spelade Chopins begravningsmarsch. När cymbalerna slog gick det bara inte att hålla tårarna tillbaka. Begravningsprocessionerna var tradition i staden. Folk lämnade sina arbetsplatser och kom ut på gatan för att avge en sista hälsning. Det spelade ingen roll att man inte kände den avlidna. Att delta i sorgen var bara mänskligt. När jag tänker tillbaka på mormors begravning är jag förvånad över hur ljusa minnen jag har av den, trots att förlusten drabbade mig hårt och återkalleligt. Jag var fortfarande ett barn, och att se en öppen kista kan av många anses vara skrämmande. Men jag kände mig inte rädd. Och kanske hjälpte det i sorgebearbetningen att se mormor. Hon var inte längre hos mig. Uppenbarligen var hon på väg någon annanstans, i ett hav av blommor, med musiken som följde och ledde henne. Några år senare flyttade jag till Sverige och jag har aldrig fått vara med om en liknande begravning igen. Traditionerna skiljer sig åt och ändras dessutom med tiden. Morfar var jude och mormor kristen, och de hade en överenskommelse. Den som dör först bestämmer var den andra ska bli begraven. Därför vilar min judiska morfar bredvid sin fru på den ortodoxa begravningsplatsen i Borisov. Deras grav kan jag inte längre besöka. Det är farligt för mig att resa in i diktaturens Belarus. Jag väntar på en tid då jag återigen kan gå längs min barndomsgata, minnas den så som den en gång var. Dammig, lite stökig, solidarisk och varm.
Det var författaren och litteraturkritiken Inga-Lina Lindqvist som gav oss morgonens tankar för dagen. Alldeles strax Naturmorgon, men först vill jag tipsa om en händelse lite senare idag.
Idag vill Sveriges Radio samla ihop och lyfta fram något av allt det som görs i form av poddar. Mellan klockan 13 och klockan 18 pågår poddfest i en livesändning från Stockholm som man kan följa direkt i mobilen via appen Sveriges Radio Play. Flera välkända poddar och program som brukar sändas i P1 är med, däribland Dagens Eko, Söndagsintervjun, Sommar i P1 och
I hjärnan på Louise Epstein.
Andra poddar är Druid och Zimmermann Show, Creepypodden, Monarkerna med Titti Schultz och Ebba Kleberg von Sydow. Det enklaste sättet att följa det här är att ladda ner appen Sveriges Radio Play i mobilen och lyssna där. Och saknar du appen går det också bra att lyssna via webben sverigesradio.se. Sök på poddfest.
Klockan är nu 6:10 och det blir naturradio för hela slanten här i P1 2 timmar framöver. Jag lämnar över till Naturmorgon och Joakim Lindvall.
Idag ska vi göra ett hembesök skulle man kunna säga, men inte hem till någons kök eller så, utan hem till någons natur. För det är något speciellt med att ha en långvarig relation med ett naturområde, en hemmanatur kanske man skulle kunna kalla det. Där man har koll på var den första blåsippan brukar sticka upp och var den första grodan börjar spela någonstans. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi besöka naturfotografen Marie Mattssons hemmanatur i Delsjöområdet sydöst om Göteborg. En hel del har kanske sett hennes bilder på olika ställen på sociala medier och så. Och vill du se bilder så finns de faktiskt på vår Naturmorgons hemsida också. Vi ska strax anropa Lena Näslund som är med Marie i hennes hemmaskog. Och apropå skog så ska vi besöka en sådan, men inte vilken skog som helst utan en fjällurskog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn. Och det är ju urskogsindikator när det är så här mycket av den.
Följ med skogsinventeraren Bjarne Tuturen in i en av hans favoritfjällskogar. Vi ska också försöka bringa lite klarhet i hur det går med skyddet av de fjällnära skogarna, de som har kallats för Sveriges eller Västeuropas Amazonas. Och vill du kontakta oss på redaktionen så gör du det enklast genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu ska vi till Delsjöområdet sydöst om Göteborg, ett välkänt natur- och friluftsområde för de som bor där, men jag själv har aldrig varit där. Lena Näslund, god morgon.
God morgon. Jag får säga god morgon till Större Hackspetten också. Ja, då blev den tyst.
Ja.
Kom den precis när jag pratade.
Jag tänkte just fråga dig, Lena, om det är en god morgon. Men det har nästan presenterat sig själv, skulle jag vilja säga.
Ja, alltså det är alldeles stilla. Det är i stort sett en molnfri himmel. Och det är fin fågelsång. En sån där, alltså, vad ska vi säga, fortfarande lite återhållsam. Det är inte så här så att den bara bubblar över och är totalt okontrollerad, men det är ju ändå den ena rösten efter den andra som presenterar sig. Och det är ganska härligt så här års när man ju faktiskt kan få höra en röst i taget och fundera över vem är det nu då?
Ja, precis. Ja. Inte det där hysteriska utan lite mer beskedligt.
Ja, precis. Och vi är inne i skogen, så vi har Det är lite knotiga tallar omkring oss, lite björkar. Och alldeles bortom hörnet så har vi änden på ett kärr, en våtmark som är anlagd här. Mm. Och sen lite senare under morgonen så ska vi röra oss upp till en helt annan typ av miljö. Det låter ju kanske inget vidare att vi ska gå till en gammal soptipp. Men det är en ganska exklusiv miljö faktiskt nu när den är igenlagd och täckt.
Ja.
Så att Delsjöområdet är ju... Jag har inte varit mycket här, men då har jag ju ett väldigt bra sällskap.
Jag vet.
Som rör sig mycket i Delsjöområdet.
Precis, men ändå om du bara skulle vilja... Alltså som sagt, för mig är Delsjöområdet helt okänt, eller jag har hört att det finns, men jag har aldrig varit där. Vad är det för område egentligen?
Alltså det är ett väldigt varierat område med såna här sprickdalar. Så att det är liksom små bergryggar och så är det sänker där det är ganska mycket vatten. Det är ju... Stora och lilla Delsjön som har givit namn åt området, men sen finns det ju flera andra vatten, så det är liksom bra häckningsmiljöer för fåglar på vatten. Sen finns det gammal skog, här har vi liksom lite barrskog, i andra delar så är det lövskog och lite ädellövskog, och sen är det de här öppna områdena runt gamla soptippen och Brudarebacken där. Så att det är ju ett väldigt varierat område, och så är det ju alldeles i närheten av stan. Man kan ju höra biltrafiken som börjar och vakna. Och igår när vi var här så var det ju massor av folk. Någon skulle fiska, andra var ute och sprang. Andra vandrade bara. Många var ute för att lyssna efter grodor och titta efter de första ormarna. Och, ja.
Ett stadsnära naturområde.
Ja, som är väldigt, väldigt väl använt. Jag såg någonstans att det är ungefär 1 miljon besökare om året.
Oj, ja,
i det här området.
Ja, coolt. Coolt att, och att det finns säkert 1 miljon olika organismer, minst i det där området också. Ja,
och så kan det ändå vara så här tyst.
Ja.
Ja.
Och du är ju där tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson. Vad är det ni ska göra egentligen?
Ja, Marie.
Ja.
Vad ska vi göra? Jag tänkte vi börjar med att presentera dig. Du bor alldeles i kanten av Delsjöområdet.
Ja, precis. Jag bor väldigt nära här. Jag har det ju precis utanför dörren. Det är ju lyx, vardagslyx. Och det är ju egentligen många... Många i Sverige som faktiskt har en friluftsskog eller liknande i närheten av där de bor. Och det är underskattat. Man behöver inte åka ut i vildmarken för att uppleva naturen.
Mm. Och du är ute i stort sett varje dag i det här området?
Ja, varje dag är kanske överdrivet. Jag har ju ett jobb också, men så ofta jag bara kan så är jag ute. Gärna på morgnar och kvällar, men oftast morgnar.
Du gick ut i morse.
Ja, jag tog lite försprång här. Jag var ute vid 4:15. Hoppades på att få se lite salamandrar som var ute och vandrade. Men jag tror att det var igår var nog höjdpunkten. Då var de ute, men nu hade de nog traskat klart och var framme i sina lekvatten.
Mm. Men du mötte andra som var ute och traskade, och det var inte människor.
Nej, det var tomt på människor, men det var mycket paddor ute på vägarna, så man får hålla fötterna i styr, se sig för. Men det är härligt den här tiden på året. Det är nu med grodleken och allting som det startar.
Mm. Och du har tagit mycket fina bilder på grodor och paddor.
Ja, jag har väl tagit lite bilder genom åren. Det här är ju som sagt, det här är ju när det startar för mig, grodleken. Och då är jag ju liksom, då är jag taggad med kameran, så att det blir mycket bilder på grodor just så här års. Det blir det.
Men du har inte varit naturfotograf sen barnsben?
Nej, faktiskt inte. Det är en ganska sent in på livet, höll jag på att säga, som jag började med naturfotografi. Jag har fotograferat i ungefär 15 år, just natur då. Och det började med att jag såg min första stiglitz på bara var ute med min sambo på promenad och såg en Stieglitz. Och det var något särskilt. Det är en annorlunda fågel. Den ser ju exotisk ut.
Mm. Ja, den ser inte ut som den hör hemma här.
Nej, så det första jag gjorde var ju såklart gå hem och googla på den. Och då öppnade sig en helt ny värld för mig. Och sen var jag bara fast.
Så då började du att vara fågelfotograf?
Ja, precis. Fotografi har jag haft ganska länge som intresse. Så, men inte på den här nivån om man säger så. Utan då väcktes det här naturfotografin. Och då, det kändes som mitt kall, höll jag på att säga. Men det är jätteroligt. Och man lär sig så himla mycket. Det är ju det. Det är inte bara bilderna det handlar om. Utan det handlar ju just om hur mycket man får se och lära sig och uppleva. Det är speciellt.
Mm. Men du har ju tagit väldigt mycket bilder i Delsjöområdet.
Ja, jag har ju bott här nu i 10 år. Och har följt det här området under alla de här åren. Och sett förändringar och följt djuren och lärt mig deras beteende och sånt.
För det är så du jobbar lite grann, att du liksom spårar och försöker kartlägga var de finns och vad de gör.
Jag är ju väldigt nördig på det sättet. Jag älskar ju att bara grotta ner mig totalt. Så att jag har mina terrängkartor som jag ritar ut på, och även digitala kartor och kartlägger, och jag älskar att spåra, och jag läser mycket också om om området jag ska fotografera i och även om arterna. Jag kan gå så djupt så att jag sitter och läser forskningsrapporter om arten. Så att jag kanske lite väl nördig, men så jobbar jag.
För 2 veckor sedan så var vi i Göteborg och sen då berättade om den här berguven.
Just det.
Som satt och drog till sig mängder av fotografer. Men där hittade vi inte dig.
Nej, alltså när man börjar fotografera djur så är det klart, då vill man ju hitta sina motiv. Och då vet man ju inte riktigt vart man ska börja. Men så att även jag åkte ju då ut på sådana här olika larm och så. Och de här spännande arterna. Men sen börjar man tröttna lite på det där efter ett tag. För att Alla som är där, det är till exempel berguven, det drar ju mycket folk och alla bilder blir nästan likadana.
Ja.
Även om upplevelsen kanske är rolig att få se en berguv, det är ju fantastiskt i sig. Men det är någonting särskilt med att upptäcka ett djur själv. Och själv liksom känna att det här har jag upptäckt och hittat och det här är min bild.
När vi kommer tillbaka nästa gång, då ska vi titta lite närmare på ett av de spår till ett djur som du har hittat här.
Precis.
Det ser vi fram emot, Lena. Och är man nyfiken på Maries bilder så finns ju några stycken på Naturmans hemsida. Jag står och tittar på dem just nu och det är ju väldigt liksom känslofyllda bilder tycker jag. Gå gärna in och kika där. Lena Näslund, som morgonens fältreporter i Delsjöområdet sydöst om Göteborg, och hon är tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Är det en huvudprydnad för en manlig monark? Det kan verka så på artnamnet, men i verkligheten är det en konstruktion för att locka fåglar. Högrest med orange krans prålar den i bergstrakter från Turkiet till västra Himalaya. Arten vi söker finner man sedan 1700-talet också runt hus och därifrån förvildad. Och det svar som vi hade tänkt oss är kejsarkrona. Och de som visste det och blev dragna i högen med rätta svar är Camilla Dannejung i Bromma, Sepa Moiso i Norrköping, Niklas Rosande i Halmstad och ett stort grattis till er alla tre. Ni vinner en ståltermos, en naturmorgontygkasse respektive ett naturmorgontygmärke. Här kommer ett fullödigt svar från Ivana Marcek i Uppsala. Hej, arten ni söker är kejsarkrona, Fritillaria imperialis. Kronan är huvudprydnad och kejsare är typ en manlig monark. Plantan har blommor uppsatta i en krans ganska högt upp. Färgerna är starkt orange för att locka fåglarna som inte har ett utvecklat luktsinne, men lockas av starka färger. Spridningsområdet från Turkiet till Himalaya stämmer också med vilda kejsarkronos, medan i Sverige så har arten rymt från trädgårdarna. Precis så. Och Björn Pettersson och Ulla Brandt i Linköping, de skulle vilja göra tillägg till vår gåta. En ledtråd som inte lämnades för frågan var doften. Något som vid ett tillfälle skapade en viss massmedial aktivitet. Någon polisanmälde att man trodde att det odlades cannabis i en kommunal rabatt på grund av den kraftiga doft som växten lämnade ifrån sig. Doften tycker jag kan påminna om ett mycket välhumlat engelskt öl. Och humle är väl den närmaste släktingen till cannabis sativa, vars hornblommor kan ha en snarlik doft som hornblommorna, humlekottarna hos humlen. Skriver alltså Björn Pettersson och Ulla Brandt i Linköping. Tack för den informationen, det visste jag inte. Däremot så vet jag att min kollega Lisa Henkov har besökt Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med botanisten Stina Westerstrand för att titta på just en kejsarkrona.
Framför oss nu så har vi en spännande växt som är på gång här. Aha. Det är flera krukor som är nedsänkta här i sanden och det här är Fritillaria imperialis, eller kejsarkrona. Imperialis som betyder just kejserlig. Och fritillarior, det är klockliljor. Så att en annan fritillaria-kompis är ju kungsängsliljan, till exempel. Då.
Men den är ju superspäd. Och kejsarkronan är ju en rejäl pjäs, alltså... Den kan ju bli en halv meter hög.
Absolut, så kejsarkronan är verkligen ståtlig. Och den har ju då sina blad ner till och sen så reser den sig med den här fantastiska blomställningen. Med de ofta röd-orangea blommor som riktigt hänger som klockor. Så man kan ju förstå också det här fritillaria klockliljor, att fritillarierna har de här klocklika blommorna. Och sen har de ju också som en rolig liten bladkalufs i toppen.
Ja, men precis, ovanför klockorna så sticker det ju upp några blad.
Precis. Ja. Och i det vilda så hittar man kejsarkronan från Turkiet och bort mot Himalaya i bergsområden. Och... jag har faktiskt sett dem i det vilda.
Nej.
Och det var här för ett par år sedan när jag var på en forskningsresa till Zagrosbergen i Iran. Då var huvudfokus Dionysosvivor. Men självklart så såg vi väldigt många andra spännande växter också. Och då var vi uppe i Zagrosbergen på sådär en 3000 meter. Mm. Och det var snö på topparna, det var väldigt kargt. Och så plötsligt vid sidan av vägen så såg jag någonting som glimmade lite i rött. Och så visste vi ju att det kan finnas kejsarkrona här. Men vi visste ju inte om vi skulle se dem förstås. Stannade bilen där och vandrade ut. Och visst, det var kejsarkronor. Och sådär som det kan bli. Man tar jättemånga bilder och blir väldigt så exalterad att en kejsarkrona i det vilda. Men så gick vi vidare kanske en 500 meter till och då var det verkligen ett hav av kejsarkronor. Så att det var så där att de växte i snön hade smält bort och fuktigt från smältvattnet och så nästan som en skog då av ståtliga kejsarkronor. Så det var en fantastisk syn. Mm.
Och det förstår jag. Och det här är ett landskap som är ganska kargt i övrigt. Är det inte så? Att det är liksom inte växtlighet överallt så att det är buskar och träd och så. Utan det är...
Nej, det här var verkligen ovanför trädgränsen. Så att det här att vara en lökväxt där, en geofyt, en sån här livsform som den största delen av året är under marken i ett näringslagrande organ. Och sen så där när våren kommer, snön börjar smälta undan, att snabbt växa upp och blomma, pollineras och sen vissna ner igen då inför den här väldigt torra sommaren som är där uppe i bergen i Iran då.
Mm. Vad spännande. Och här har han ju frodiga gröna blad. Men du hade bilder på hur det såg ut där i Sagrosbergen.
Ja,
eller?
Vill du se det?
Ja, det är klart jag vill.
Så här är en bild från 3000 meters höjd. Och man ser snön ligger kvar på bergen bakom.
Ja, det är som randigt där. För att snön ligger kvar i skugglägena.
Precis, och så ser man den här liksom, som en skog av kejsarkronor. Som klockorna, de här blomklockorna dinglar i vinden här.
Och den har ju inte blad ända längst upp då. Eller vad man ska säga. Utan den har en stam som är utan blad och sen hänger de här orange-röda klockorna och så den här kalufsen.
Precis. Och jag ska få se här också en bild på när man tittar in i blomman.
Wow.
Då ser man de här nektarierna som sitter allra längst in.
Där, de här runda?
Ja, precis. Nästan som ögon där inne i blomman. Ja. Och de där bildar som nektardroppar.
Ja.
Så att den här Fritillarian imperialis, den är fågelpollinerad.
Nej.
Och jag har hört att man kan faktiskt se det även om man har planteringar här i Sverige, så kan man ibland se en liten blåmes som sätter sig och lyckas dricka lite av nektarn. Så det kanske är någonting, och även om det kanske inte är så vanligt så kan det vara något att hålla utkik efter.
Oj, såg du några fåglar bland dem i Sagrosbergen?
Det gjorde jag inte, nej. Men det hade ju varit en fin syn förstås.
Mm.
Och sen när man odlar kejsarkronor, då kan det vara så att man känner en stark doft som kanske inte luktar supergott.
Mm.
Och det var här bara för något år sedan i Göteborg också, så var det i media så här, varför luktar det så äckligt i stan i Brunnsparken?
Mm.
Och då var det just för att man hade planterat mycket kejsarkronor och lökarna de luktar ganska äckligt. Men det är också det att de äts inte då, så gärna av rådjur och sorkar och så. Så det,
och kaniner och vad det kan finnas i stan. Ja.
Precis, att den här doften är, eller lukten, är ett skydd då.
Det berättade Stina Westrand för reporter Lisa Henkow, och där fick vi också en förklaring till den här doften som vi pratade om tidigare. Om en stund ska vi tillbaka till Göteborgstrakten, för morgons fältreporter finns ju där i Delsjöområdet sydöst om Göteborg den här morgonen. Men innan dess ska vi hinna prata lite grann om fåglar, och vi börjar med en helt ny fågelsånglektion. En liten sångsvanfanfar tycker vi det är värt det där då. För nu är det snart, låter det varenda buske och i luften, så det är dags att fräscha upp minnet eller kanske lära sig helt nya fågelläten. För i den 44:e fågelsånglektionen så har magister Ottosson kommit till de kanske lite knepiga rovfåglarna.
Rovfåglar är ju ganska tystlåtna av sig, men det finns rovfågelsläten som vem som helst kan ha glädje av att känna igen. Läten som gör att man tittar upp och börjar söka med blicken. Som i det här fallet. Ett lite härjat och ganska galet kacklande. Så här låter havsörnens vårkänslor. Det här kan man få höra när man befinner sig i ett havsörnsrevir, och tittar man upp så ser man hanen och honan kretsande tillsammans på himlen och ropande på ett sätt som påminner rätt mycket om vissa hackspettar. Gröngöling till exempel här. Och spillkråka. Men havsörnens kack. Fågelräckor är ofta lite mer oregelbundna i rytmen. Inte lika stenhårt taktfasta som hackspettarnas. Och så låter havsörnen lite mindre som en fågel på något sätt, eller hur man nu ska uttrycka det. Skulle man kunna tänka sig att det låter lite som en hysteriskt skällande pyttehund. På det hela taget låter havsörnen rätt ynklig i förhållande till hur mäktigt stor den är. Och det gäller faktiskt ganska många rovfåglar. Inte minst den här, fiskljusen. Den låter direkt fjompig. En fiskljuse mäter mer än 1,5 meter mellan vingspetsarna. Men locklätet låter så här. Fjup, fjup. Fiskljusen har fler klena läten på sin repertoar. Det här varningslätet till exempel. Och hanens uppvaktningsläte. Men jag tycker att fjupplätet är det mest karaktäristiska och det som oftast får mig att titta upp och tänka. Fiskljuse. Och jag kommer att fortsätta göra så nu att jag väljer självsvåldigt bland rovfågelslätena och koncentrerar mig helt på dem som jag tycker att jag själv har haft mest nytta av. Och här kommer nästa. Nu är vi inne i en djup skog och från en trädkrona hör vi en duvhök. Det är inte olikt havsörnens kacklande läte som vi hörde i början och som kommer här igen. Fast duvhökens kanske är en smula mer distinkt och rent i tonen. Även här kan det vara lätt att tänka att det är någon av hackspettarna gröngöling eller spillkråka. De kommer här igen som påminnelse och jämförelse. Gröngöling först. Och spillkråka. Och så duvhök. Och när vi pratar rovfåglar som påminner om hackspettar så måste vi nämna lärkfalken också. Trots att den tagits upp i en tidigare fågelsånglektion. Av falkarna är det den som jag oftast upptäcker med hjälp av lätet. Och så här låter den. Här är det inte spillkråka och gröngöling som är de största sammanblandningsriskerna utan de mindre hackspettarterna. Den som heter just mindre hackspett. Och så göktyta. Lyssna på fågelsång lektion nummer 31 så får du lite tips om hur du kan tänka för att skilja på dom och lärkfalken. Något mer välkänt nu kanske. Ormvråk. Det här lätet brukar beskrivas som ett jamande och det stämmer väl bra. Det faller lite i attack och tonhöjd. Oftast hörs det från en flygande fågel och då är det ju bara att titta upp och konstatera att ja visst, det är en ormvråk. Om fågeln är dold bland träden, ja då kan det faktiskt lika gärna vara en nötskrika för den är grym på att härma ormvråksjam. Den rovfågel som mest liknar ormvråken till både utseende och läte, det är fjällvråk. Den låter egentligen mest bara under häckningstiden och då finns den i fjällen eller i norra Sveriges skogsbygder. Den jamar också, får man väl säga. Jag tycker att fjällvråken är lite renare i rösten än ormvråken. Och samtidigt både vildare och lite ömkligare. Ormvråkens jam har ofta en både nasal och raspig karaktär. Så här. Och den hugger av sina jamanden rätt kvickt. Medan fjällvråken i alla fall ibland vilar lite längre på jamet. Bivråken då? Ja, den är en betydligt tystare fågel. Det här gränsar lite till överkurs. Om den alls ropar så kan det låta så här. Lite gällhest och klagande. Det lätet hör jag väldigt sällan. Det här däremot hör jag varje vår. Det brukar komma högt uppifrån himlen så det är lite oväntat att det faktiskt är brun kärrhök. För den arten ser man ju mest dra fram tätt över fält och vassar på jakt efter föda. Men under våren så stiger hanarna ibland högt upp till väders och tumlar omkring där i en lustig spelflykt medan de ropar så här. Det låter lite komiskt, som när en hund biter i någon sorts pipleksak. Typiskt ett sånt där oväntat läte som får en att haja till, titta upp och konstatera att, ah, en rovfågel. Brun kärrhök, alltså.
Mats Ottosson i en helt ny fågelsånglektion, den 44:e i ordningen. Och gillar du den så kan vi glädja dig med att från och med den här veckan och minst 4 veckor framöver så släpper vi en ny fågelsånglektion i veckan i podden Livet enligt Naturmorgon i SR Play. Detta som en liten uppladdning till fågelsångsnatten den 17 maj. Och det ska faktiskt fortsätta att handla om fågelsång eller fågelläten, för vi har fått in 2 oberoende av varandra mejl om egentligen samma sak, nämligen det här. God morgon, Lotta Svenblad.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Det var du som hade spelat in det här sista ljudet. Vi hade lagt ihop 2 stycken ljud här.
Ja, men jag igen.
Ja, precis. Och det var även Dag Westling i Sollentuna som hade spelat in det andra ljudet. Men, ja. Men berätta, Lotta. För det första, vad är det för ljud?
Det är nötskrikor. Mm. 5 stycken i en altopp. Mm. Nere vid Råstadsjön i Solna.
Mm. Så du var ute och gick där kring sjön, ja, och sen så uppmärksammade du det här lite. Ja. Märkliga läte får man väl säga för nötskriken. De brukar ju låta helt annorlunda. Vi kan väl lyssna på hur de brukar låta.
Det normala lätet, ja. Just ja.
Det är ju inte så snyggt. Det här kuttrande lätet, det är ju jättefint.
Ja, väldigt gulligt på något sätt, tyckte jag. Och därför så la jag ju märke till det. Jag hade aldrig hört något liknande. Jag stod och tittade på änderna och hägrarna där nere. Och sen så tänkte jag, vad är det som låter? Och då fick jag syn på dem och de hade liksom någon slags... Inte spel, men de hade en lek för sig, såg det ut som. De hoppade omkring och särskilt en som var fjädrarna på huvudet var liksom lite upp. De kan ju sätta upp fjädrarna lite på huvudet sådär. Och det var den som det såg ut som hade de där knorrande lätena liksom.
Ja, ett jättehäftigt ljud. Och vad är detta? Vad handlar det om? Är väl ungefär typ din frågeställning?
Ja, precis. För det första, min tanke är ju att det var i ungfåglar liksom, som ska bilda par inför häckningen eller någonting sånt. Och att det var kanske fler honor än hannar där i trädet.
Okay.
Det är min idé.
Det är din gissning, ja. Vet du vad, vi ska anropa Göran Bergengren här också. En av dem som vet mest om nötskrik i landet, skulle jag vilja säga. God morgon, Göran.
Hej.
Hallå, hallå. Och du har också skrivit en bok om de här snygga kråkfåglarna. Men berätta, Göran. Vi har ju skickat, det är ju faktiskt 2 filmer och de här ljuden till dig idag. Berätta, vad handlar det här om?
Ja, jag har ju sett de här filmerna och det här är en sällan beskriven händelse faktiskt. Det är inte många som, det finns inte nästan i litteraturen heller. Men det är naturligtvis ett spel. Alltså, många fåglar har ju spel för parbildning och för att visa var de bor och sådär. Jag tänker på korp och nötskriken har ju fått beskrivna sådana här spel. Det finns en fantastisk beskrivning på Helga Sjöns is utanför Växjö med 1000 korpar. Ett korpspel som finns beskrivet i Svensk Jakt på 40-talet. Jag tittade mina dagböcker nu och då hittade jag 3-4 gånger som jag har sett sånt här nötskrikespel. Trots att jag bor mitt in i nötskriket område här. Ah. Och det först visste jag inte ett vad det var jag såg. Jag var väl en 15 år då, tror jag. Och de for upp och ner i en gran här ute mot våra beten här. Och det var som de hängde i trådar. Och de drog dem upp och släppte ner och sådär. Och de lät på olika sätt. Jag har skrivit att de lät som en vattenspridare, jag har skrivit någonstans. Mm. Alltså alla skater har ju också såna här gäng med unga skater som kan sätta igång med något som liknar spel ibland. Mm. Det har jag sett också. Och då
ja, det är något slags spel där, Göran. Alltså det, ja. Ja, precis. Ja.
Det har säkert med parbildning att göra. Jag tror det alldeles riktigt att det är mest unga nötskriker här som gör det här.
Ja. Ja.
Sen sprider de ut så de har ju rätt stora revir de här. De har ju, det är en 30-tunnan ett nötskrikerevir som de måste ju ha. När de häckar.
Mm. Lotta, vad tror du om det? Det är ju ungefär så som du hade tänkt, att det är någon slags spel.
Ja, det var ju faktiskt min teori där.
Ja, precis.
Vad roligt.
Ja.
Jag tänkte fråga Göran där. Bildar de här nötskrikorna par för livet som det är många andra fåglar som gör?
Ja, det gör de säkert. Det vet man inget om.
Det vet man egentligen inte.
Nej.
Det är mycket som är okänt om nötskrikorna och många andra fåglar också. Ja, men det var jättekul att få lyssna på det här lätet. Jag har aldrig hört det. Jag ska lyssna efter det nu, Lotta. Jättekul att du observerade och att du skickade in det.
Ja, det var roligt.
Och tusen tack till dig, Göran Bergengren.
Okej.
Tack ska ni ha. Ha en fin lördag. Tack, hej.
Hej.
Lotta Svenblad alltså och Göran Berggren där på lite dålig telefon, men så kan det vara ibland. Men nu ska vi tillbaka till Delsjöområdet utanför Göteborg där morgonens fältreporter Lena Näslund finns tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson. Och ni kanske har nötskrik hos er också, Lena, eller?
Vi har inte hört några nötskrikor nu på morgonen.
Nej,
brukar du se och höra?
Bara de två senaste veckorna har jag nästan hört dem varje gång jag har varit ute. Men nu på morgonen vill de inte riktigt vara med.
Nej, det är inte för sent än.
Nej, precis.
Du, apropå rovfågelsångskolan så tittade vi på en bild som du har tagit på bivråken.
Ja, det var jag och en god vän som var ute, och det var precis när rådjuren började få sina kid. Och då satt vi med sånt här lite kamouflagetyg över oss då för att vara lite extra osynliga. Och då landade en bivråk bara kanske 10-15 meter ifrån oss uppe i en torrraka. Och det var en sån otroligt fin upplevelse. Vi satt där och bara njöt. Den satt kvar i en timme. Och vi kunde bara njuta av dens närvaro. Den satt och den skrek lite och den putsade sig. Och, ja, det var jättefint. Mm. Det är ju såna här oväntade... Alltså, naturfotografi har ju mycket... Visst, det är bra med kunskap så att man vet om vad man ska fota, men det är också mycket slumpen. Och det är ju mer man är ute, desto mer tur har man, så är det ju.
Just det, som Ingmar Stenmark sa, ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Ja, men du, det är ju en väldigt vacker bild som fångar fågeln just när den sitter och ropar.
Ja, precis. Och det var ju inte... I och med att den satt still så var det ju inte svårt. Alltså, den satt ju där med oss i en timme, så vi fick ju många, många bilder vid det tillfället. Men det är roligt just när man får en bild på ett djur som som gör något. Det, jag är annars ganska stillsam i mina bilder. Jag tar inte så mycket actionbilder. Utan det är ganska stillsamma och stämningsfulla bilder skulle jag säga.
Mm. Men ofta ligger det ganska mycket jobb, många timmars liksom, kartläggning och detektivarbete.
Ja.
Vi står vid en av dina upptäckter.
Ja, precis.
Vi är inne i skogen, omgivna av mestadels tallar här. Och det är väldigt stenigt och de här mossigt. Ryggarna som vi har pratat om och mossigt.
Ja.
Och
här har vi en grävlingslatrin. Och sånt här tycker jag som är så nördig, tycker det här är jätteroligt när man är ute och spårar och så hittar man. För här är det verkligen, grävlingarna har ju, de är ju väldigt renliga av sig och har liksom sina latriner där de gör sina behov. Men här är det ju jättelatrin, det är ju hur många små gropar som helst.
Man kan nästan föreställa sig här hur det har kommit ett helt, en hel familj, en hel klan
sitter på
med
rad
grävlingar.
Här. Lite som, ja, det var ju förr på 1800-talet, de här hemlighusen när man hade flera sitthål på rad när man kunde sitta och prata hemligheter.
Och vi ser ju att det här är ju alltså nyligt använt.
Ja, precis. Vi har några färska små kluttar här. Så det är jätteroligt att se. Faktiskt. Och den här grävlingslatrinen, de här skitgroparna har varit här varje år som jag har kollat. Så att det är ett väl etablerat gryt, eller en väl etablerad grävlingsfamilj som håller till här. Någonstans.
Någonstans.
Men inte var.
Du har inte hittat något, för det måste ju finnas ett gryt i närheten.
Precis. Det brukar ju, särskilt när det är en sån här välanvänd toalett, så är det ju ett gryt säkert inom 100 meter härifrån. Men jag har inte hittat någonting.
Nej. Så just här har du inte fotograferat grävlingar?
Nej, inte här. Men jag har ju gjort det på andra ställen. Det är ju, som du nämnde, sprickdalar här i det här delsjöområdet. Så det finns väldigt mycket möjligheter till gryt och väldigt mycket djur som lever i de grytan. Det är grävling och räv. Så att, ja, jag har fotat grävling flera gånger.
Just det. Men här har vi en vuxen grävling.
Ja, jag visar en bild här nu på en vuxen grävling som går över vägen på väg hem till grytet.
Mm. Och då är vi uppe på Brudarebacken där.
Precis. Så den här bilden är helt galet att den är 10 år gammal. Men det här är faktiskt samma goda vän som jag var och såg bibråken med. Så Vi visste att grävlingen gick här på morgnarna när den kom hem. Så vi la oss helt enkelt. Helt sonika la vi oss på vägen och väntade i gryningen. Och till slut kom ju den traskandes.
Mm.
Och det är sådana ögonblick som, det var bland de första grävlingarna jag såg, tror jag. På det här sättet. Och det var en helt otrolig upplevelse att bara. Och vi låg ju där i flera dagar och det var inte alltid, alltså inte i sträck, utan såklart vi kom dit och la oss på morgonen och väntade och sen så kom vi dit nästa morgon. Men det var ju många gånger som den inte dök upp alls. Så det är ju den här spänningen, det här äventyret, att vänta och inte veta vad som händer, det är det som är det fantastiska med att fotografera.
Just det, så det är mera det än själva att liksom lyckats fånga något speciellt. Så.
Ja, alltså för mig är det ju, upplevelsen är ju i alla fall halva grejen med att fotografera natur och vilda djur. Bilden är ju någonting man tar med sig efter den upplevelsen. Så den kommer lite som en bonus. Sen vill man ju gärna ta en konstnärlig eller liksom få inte bara ett, en, vad ska man säga, en dokumentation av djuret, utan man vill ju få den där känslan som man själv hade när man upplevde det, för att liksom på något sätt förmedla den här fina upplevelsen.
Mm. Du har bland dina bilder där också en bild som jag tycker är helt underbar, som är en väldigt mörk bild och sen är det ett ljust rådjursansikte som tittar fram i natten.
Ja, precis. Det här är faktiskt, det är på morgonen och det är precis att solens stråle når till det här rådjurs, det är en rådjursget, hennes ansikte. Och resten av skogen bakom henne är inte solbelyst. Och då gör ju det, då har jag ju då underexponerat den här bilden så att man nästan bara ser rådjurets ansikte. Och resten är nästan svart av bilden.
Mm. Vi ser de här stora öronen, ja, och de här brunnarna till ögon, mm, och nosen.
Och den här otroligt söta nosen som de har.
Ja, fantastiskt. Och det är, när vi tittar igenom dina bilder så är det liksom, det är gärna lite dimmor, det är mjuka färger, det är som små akvareller, många.
ja, jag gillar ju det här, det är ju den här tiden på dygnet när nästan innan solen har gått upp, den här blå timmen, när ljuset, det är speciellt. Mm. Det är lite mildare färger. Ja.
Och nu är den blå timmen definitivt över.
Ja, det är den.
Börjar ljusna, Jocke.
Mm, jag förstår
alldeles
det.
Väldigt mycket.
Ja, solen går ganska långt ner på trädtopparna nu.
Vi ska röra oss vidare faktiskt. Mm. Nu.
Gör det, Lena Näslund, tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson som är i Delsjöområdet utanför Göteborg den här morgonen. Och nästa timme så ska det förstås handla mer om Delsjöområdet och Marie Mattssons bilder där. Men vi ska också göra ett besök i en väldigt fin gammal fjällskog. Men det blir nästa timme. Nu en landväderprognos från dig, Lisa Frost på SMHI.
Ja, men god morgon. Högtrycket sydost om Skandinavien skjuts nu bort österut och ger utrymme för flera lågtryck på Norska havet att leta sig in över Skandinavien. Men idag lördag så väntas ändå en del sol runt om i landet och på många håll också vårliga temperaturer. Men det medför också att brandrisken är idag stor i västra Götaland, större delen av Svealand och i delar av sydöstra Norrland samt på Gotland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Och vi börjar med hela Götaland, med Öland och Gotland. Morgonens dis lättar och fram på dagen väntas varierande molnighet med utrymme för en del sol och 9-14 grader. Ikväll klart på många håll, men i natt munar det på västerifrån följt av regn som letar sig in över västkusten och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Östra Svealand. Morgonens dis lättar och fram på dagen väntas varierande molnighet med en del sol av och till och 8-13 grader. I kväll klarnar det upp och i natt klart och -2-+3 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Varierande molnighet med en del chanser till sol och fram på dagen 5-10 grader. I kväll klarnade tillfället upp, men i natt mulnade det på från sydväst följt av regn som i norra Värmland kan ha inslag av snö eller blötsnö. Och då -4-+1 grad. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Morgonens moln skingras och fram på dagen väntas tidvis soligt väder med både höga molnslöjor som passerar och en del stackmoln och 5-10 grader. I kväll och i natt klart eller nästan klart väder och då 1-6 minusgrader som lägst och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i Jämtlandsfjällen byar av regn eller blöt snö. Och fram på dagen -1-+4 grader. I natt övergår nederbörden allt mer i ren snö och då 0-5 minusgrader. Men i klara områden ner mot -15. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Byar av regn eller blöt snö mattas av och fram på dagen väntas gott om utrymme för sol och 3-8 grader. I kväll ökar molnigheten igen och i natt mycket moln och 0-5 minusgrader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i gränsfjällen byar av snö eller blötsnö. och fram på dagen 2-7 minusgrader. Ikväll avtar snöfallet, men i natt kan dis eller lokal dimma bildas och då 5-10 minusgrader som lägst. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Under söndagen sen så rör sig ett lågtryck in över Götaland med moln som breder ut sig över i stort sett hela södra Sverige. Över Götaland och Svealand väntas också tidvis regn, lokalt med inslag av snö. Och i norra Sverige molnigt och någon snöby, men inledningsvis så kan solen visa sig i mellersta Norrland. Allmänt blir det lite lägre dagstemperatur, i södra Sverige betydligt kallare, där det på sin håll bara blir enstaka plusgrader. Klockan 6 då hade Stockholm 4 grader, Göteborg 6, Malmö 0, Karlskrona har jag tyvärr ingen uppgift på, Kalmar minus 2, Visby 3, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 3, Karlstad 5, Gävle och Mora hade båda 6, Sundsvall 5, Östersund och Umeå hade båda 3, Vilhelmina 1, Luleå 3 och Kiruna hade minus 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi faktiskt i Horn i sydligaste Östergötland med minus 4 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme med en land- och sjörapport.
God morgon. I Myanmar säger militärjuntan nu på morgonen att över 1000 personer har omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och att över 2300 har skadats.
Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I Mandalay och kringliggande städer är förödelsen stor med rasade bostadshus, kloster, moskéer och sjukhus. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas i rasmassorna. Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Och Sydkorea lovar nu att hjälpa Myanmar med motsvarande 20 miljoner kronor efter jordbävningen igår. Pengarna ska ses som ett första stöd till humanitär hjälp och ska ges till internationella organisationer. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Göteborg har en person hittats med skottskador i stadsdelen Högsbo. Polisen säger till Ekot att larmet kom vid 00:30 i natt och att personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen rubricerar skjutningen som försök till mord och grovt vapenbrott. Hundratusentals privatanställda har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och de saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Om de dör i förtid så riskerar deras barn att gå miste om flera miljoner kronor. Bland privatanställda tjänstemän är det över 6 av 10 som inte gjort något aktivt val och bland privatanställda arbetare är det 7 av 10. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men under dagen så minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakten är runt 0 grader. Ekot klockan 7 med Angela Wiesedelar.
Där är P1, Sveriges Radio.
Maria, vad tycker man i Kreml egentligen om Trumps sätt att försöka få slut på kriget i Ukraina?
Det är lite dubbelt. För å ena sidan så vill man fortsätta kriget, men å andra sidan så ser man en allierad i Trump.
Viktor, håller Elon Musks politiska engagemang på att sabba Teslas framgångar nu?
Det är lite tidigt att svara på, men klart är att det blåser mer kring Tesla än vad det kanske någonsin har gjort.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play.
Vad är en skog? En definition är ett område som är större än 0,5 hektar som täcks av mer än 10% trädkronor och som primärt inte används som jordbruksmark eller stadsmark. Men en skog är ju så mycket mer. Det är ett hem för tusentals organismer, en naturresurs, ett kollager, men också en plats för oss människor att vara i och njuta av.
Jag har vänner som har haft med mig här i skogen som börjar gråta. Bara lyckogråta för att de får vara här. Det har inte jag gjort. Men jag känner, alltså jag kan nästan känna nära till gråt bara för att jag tycker det är så fint.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi ut i en gammal artrik fjällskog. Skogar som bedöms som unika men som ändå inte är skyddade. Vi ska reda lite i detta, men framförallt ska vi göra ett besök i en sådan skog tillsammans med skogsinventeraren Bjarne Turturen i ett reportage av Mats Ottosson som vi hörde lite av här. Vi ska få en kråkvinkel av Lisa Henkov där hon funderar på vad man egentligen menar när man pratar om ett ekosystem.
Det är ekosystem hit och ekosystem dit. Till och med familjer är ekosystem. Fast handlar det verkligen om ekosystem?
Och så har vi då en direktsändande fältreporter som i ur och skur finns där ute med mikrofonen. Och den här morgonen så är det Lena Näslund. Hallå Lena!
Hallå, hallå!
Hallå, hur har du dig?
Jo, det är bra. Vi går här på en stig i Delsjöområdet och konstaterar att ljudlandskapet har förändrats sedan i morse där ju trastarna var väldigt dominerande.
Mm. En talgoxe här alldeles nyss som
ja, och sen har vi haft spillkråka och gott om större hackspett. Marie berättade just att hon har ett poängsystem faktiskt för värdet på att se olika djur.
Ja, okay. Alla djuren är ju
men du Lena, innan ni sätter igång där.
Det är lite baserat på hur vanliga djuren är att man ser dem. Ja. Så till exempel rådjur, det ser man nästan varje gång man är ute. Så de är ett poäng. Sen finns det grävlingen och 8 poäng. Men nu är det faktiskt så att jag ser grävlingen mer sällan nu än jag ser räven. Så nu är det lite så att räven och grävlingen kanske ska byta poäng. Så det kanske är 10 poäng för grävling och 8 för räven. Det är mitt egna interna system.
Det verkar kul, ett poängsystem. Lena, innan ni sätter igång, du kan väl bara berätta var ni är någonstans. Delsjöområdet utanför Göteborg sa du, och vad ni gör. För den som precis slog på radion, vad handlar detta om?
Alltså, det här är ju ett stort natur- och friluftsområde som besöks av väldigt mycket folk. Ett varierande område med ett sprickdalslandskap och med både barrskog och ädellövskog. Just nu så går vi i kanten av ett kärr. Och Marie Mattsson är naturfotograf, bor alldeles i kanten av reservatet och tillbringar massor av tid här ute. Och fotograferar de här olika poängsatta djuren och kartlägger deras liv och hittar gryt och vet var räven har sin gång. Och nu så är vi faktiskt på väg längs det här kärret för att lyssna på lite grodspel. Och du korsade Delsjöområdet i morse,
ja,
när du började strax efter 4.
Ja, det gjorde jag. Och jag stötte på både paddor och grodor på vägen.
Just det, för det är den tiden vi är inne i nu.
Ja, nu är det grodornas och ormarnas tid skulle jag säga. Och då behöver man dessutom inte vara uppe så tidigt. Och det är lite skönt kanske.
Ja, just det, för de vill gärna att
vill ha lite värme.
Ska komma igång lite sol och lite värme.
Ja.
Och alltså nu, om vi tittar upp på himlen så är det en precis klarblå himmel. Mm. Och solen har börjat klättra ganska högt.
Ja. Här har vi en hackspett.
Alltså bara att höra de här fågelrösterna, ja, igen.
Den här marskören, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker nästan den är bättre än i maj när det liksom blir som en stor matta av fågel. Ett sammelsurium av fågelröster. Nu är det liksom, nu kan man höra var och en. Ja, det är den här fina flöjtande trastsången som bara är så speciell den här tiden på året.
Ja, nu ska vi se. Nu rundar vi kärret. Och här, det är ju ganska, det här anlas för...
Ja.